Av det jag har att säga denna helgen så kommer det viktigaste nu. Vi ska slå upp i Romarbrevets 7:e kapitel igen och läsa verserna 9 och 10. Men nu ska vi utöka det hela med vers nummer 11. Romarbrevet 7, verserna 9, 10 och 11. Jag levde en gång när lagen inte fanns för mig, men när budordet kom fick synden liv och jag dog. Det visade sig att det budord som skulle föra till liv förde mig till döden, ty synden grep tillfället. Den bedrog mig med budordet och dödade mig genom det. Ja, det fanns en gång i världen då jag inte hade några idealbilder om hur jag skulle vara, hur jag skulle leva och vad allt skulle gå ut på, utan jag bara levde. Ett välsignat enkelt tillstånd att omvända sig och bli som barn. Men sen så kom det en massa människor och talade om för mig hur jag måste vara för att bli godkänd. Och sen var det klippt. Sen vaknade synden till liv och sen började allt möjligt trassel och elände. Jag fick en vision, som det heter ibland. Och ibland så kan man se att när folk blir riktigt visionära så blir de alldeles galna. För då griper synden tillfället. Så står det någonting väldigt intressant. Jag vet inte om du har lagt märke till det. Synden grep tillfället. Den bedrog mig genom budordet. Den lurade mig. Är vi lurade, god vänner? Är vi lätta att lura? Ja, alla andra är ju lätta att lura, men inte du, eller hur? Du är ju på din vakt och du är ju en skärpt och ganska klipsk människa. Och dig lurar man ju inte så lätt förstås. Men andra fårskallar är inte så svåra att få dit. Ja, vi är kanske alla ganska lätt lurade. Och på en punkt är det väldigt tacksamt att lura. Därför att när alla är lättlurade så är det ju ingen som märker att man blir lurad. Det är ju liksom poängen i den här sagan om kejsarens nya kläder. Det vill till att det står en liten unge och säger att men han är ju naken. Ja, säger alla. Ja visst, han har ju inte en trå på kroppen. Men dessförinnan så var han ju välklädd. För alla gick och lura. På vilken punkt är vi alla lättlurade? Vad är det för bluff som Paulus talar om här? Ska vi kalla det för den centrala bluffen i tillvaron? Lögnernas lögn, ursprungslögnen. Hur ser den ut? Ja, Paulus är ju i sin undervisning hela tiden väldigt beroende av berättelsen om skapelse och syndafall. Hela hans teologi är bara ett återgivande av de tre första kapitlen i första Mosebok, så att säga i ljuset av Jesu gärning och liv. Vad var det ormen kom och sa? Du kan bli som Gud. Nå, men det är ju inte vårt problem, eller hur? Du har ju inte tänkt att du skulle bli som Gud. Utan du är ju en from människa och Gud är ju Gud och du är ju du. Ja, men ormen är naturligtvis lite listigare än så. Den stora bluffen handlar inte alltid om att alla ska gå omkring och bli som Gud. I och för sig. Men den handlar om tanken att du och jag skulle kunna bli något annat än vi är. Att vi skulle kunna byta identitet. Och att vi skulle kunna göra det med hjälp av våra gärningar. Se där den centrala bluffen. Den som alla lever på. I något hänseende. Den som hela samhället är formad i kring. Att det är gärningarna som gör människan. Medan Bibeln envisas med att säga att det är människan som gör gärningarna. Och det är väldigt viktigt att vi inte blandar ihop de här begreppen. Kan du bli någon annan än den Gud har skapat dig att vara? Svar nej. Det kan du inte. Vad händer om du försöker? Du blir ingenting. Därför att i den stund som du får för dig att jag ska bli något annat än jag är, så har du redan blivit lurad till att förakta Guds skapelseverk i din gestalt. Då har du alltså på något sätt trampat din enda existerande identitet under fötterna. Och så har du fått för dig att du ska skaffa dig en annan, och det kan du inte. Jag skulle vilja rekommendera dig att tänka igenom och att verkligen ta lite tid på dig att tänka igenom hur mycket i vår vardagstillvaro som bygger på tanken att människan kan skaffa sig en identitet med hjälp av sina gärningar. Och du avlägger några examina och så får du några titlar. Skriver vi in fint i alla böcker och alla datorer och alla rullor och så här. Kom ihåg när jag blev utnämnd till löjtnant i det militära. Då fick jag ett rekommenderat brev med sån här svarstalong. Och så stod det att jag härmed var utnämnd till löjtnant. Denna utnämning kan icke vägras. Så jag blev det bara så jag ville eller inte. Nå, det är ju länge sedan. Man har ju tack och lov blivit överårig. Men ändrade jag mig för det? Bara för att det fanns någon stolle i Stockholm som tyckte att jag skulle ha en stjärna till på axelklaffen? Ja, men jag var ju samma människa för det. Byt upp dig till en Opel. Det står inte byt ut ditt gamla skrälle mot ett nytt skrälle, utan det står byt upp dig. Är ni med? Som om du skulle bli en annan människa bara därför att du åkte omkring i en annan låda med fyra hjul. Korkat. Men åh, så tacksamt det är att skriva så i annonsen. Därför att då går alla med simmig blick iväg och ska ha en Opel. Som för övrigt lär vara marknadens mest lättstulna bil. Springer du snabbare än någon annan så kan du bli världsmästare. Det är ju fint att vara världsmästare. Då är du något. Det är den stora bluffen. Synden grep tillfället. Den bedrog mig med budordet och dödade mig genom det. Den talade om för mig att du kan, nu har du fått en lista i din hand med gärningar, fina gärningar. Om du nu sköter det riktigt bra och gör alla de här gärningarna som står på den här listan, så kommer du att bli en riktig människa. Läs nu på ordentligt, gör nu som det står, så blir du godkänd. Den stora bluffen. den stora bluffen. Du kan aldrig bli någon annan än du är. Och i samma ögonblick som du blir lurad till att försöka, så tappar du bort också din skapelsegivna identitet. Om du äter av detta träd ska du döden dö. Är ni med? Förvaras oåtkomligt för Guds barn. Nå, Bibeln har ju alltså rakt motsatt synpunkt. Vi går till Matteus 7 kapitel. Femtonde versen, Matteus 7:15. Akta er för de falska profeterna som kommer till er förklädda till får, men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar, så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden. På deras frukt ska ni alltså känna igen den. Det spelar ingen roll om man nu tar ett koppel rovlyssna vargar och klär ut dem i fårskinnspäls. Och sprayar fårparfym på dem och får dem på allt sätt och bräka och röra sig som får och bära sig åt som får. De är vargar i alla fall. Och vad värre är, de kommer att bära vargarnas frukt och inte fårens frukt. Alltså, det de gör, trots att det ser så fårlikt ut, det är ändå vargens gärningar. Och det blir, så att säga, vargens frukt. De här falska profeterna som i sitt inre är rovlyssna vargar, de gör inte människor till får, utan de gör människor till vargar. Och det ser man efter ett tag. Att i bräkarsamfundet, så att säga, så blir alla vargar. Och då kan man förstå att det fanns något av vargens natur längst in. Också hos dem som ledde bräkarsamfundet. Alltså, det är inte så att gärningarna formar människan, utan det är människan som formar gärningarna. Tänk vad lätt vi har att spänna vagnen för hästen, när det själva verket är hästen som är spänd för vagnen. När vi ändå är i bergspredikan, så går vi till 5 kapitlet hos Matteus också. Matteus 33-37. Ni har också hört att det blev sagt till fäderna: du ska inte svära falskt, och du ska hålla vad du har svurit inför Herren. Men jag säger er, ni ska inte svära någon ed alls. Inte vid himlen, till den är Guds tron. Inte vid jorden, till den är pallen under hans fötter. Inte vid Jerusalem, till den store konungens stad. Inte heller ska du svära vid ditt huvud, till du kan inte göra ett enda hårstrå vitt eller svart. Vad ni säger ska vara ja eller nej. Allt därutöver kommer från det onda. Du kan inte göra ett enda hårstrå vitt eller svart. Ja, det var väl kanske före färgningarna, så toningarna, så föningarna, så vad det kan vara tidigare. Men du kan bara ändra utseendet på dig själv. Men du kan inte ändra dig själv. Du kan i bästa fall bli den du är. Och det är målet för all själavård. Att hjälpa människan att bli den hon är. Men idag ser vi i vårt samhälle en växande industri av mental manipulation, där det gäller att hjälpa människor att bli en annan än man är. Det började en del under 70-talet. Då man inom vissa psykologkretsar började med såna här samlingar med sensitivitetsträning och lite andra såna här grupptrycksmekanismer och manipulationer. Ur det där växte det fram olika mer eller mindre sektartade former där man gjorde den erfarenheten att om man så att säga nådde en viss grupptrycksnivå så kunde folk liksom snäppa över och byta personligt ungefär som man knäpper på en strömbrytare. Och det här har ju sedan utnyttjats i många, många sekter och många slutna sällskap och grupper. Och det börjar nu att, ja det fördes vidare sedan in i hela den här idrottsträningsindustrin där man bedriver mental träning på idrottsmän och det har ju varit mycket mental träning på företagsledare och försäljare och annat sånt här. Där det gäller liksom att, ja, charmkursa om folk så att de blir något annat än vad de är skapade till att vara. Det här kommer vi att se mycket av i framtiden, det lovar jag ju. Därför att det är en industri under rask utveckling och med där man nu börjar få luft under vingarna på allvar. Och det kan alltså betyda så här att man skickar sin 18-åriga dotter med lätt anorexi iväg på något rehabiliteringshem eller något. Och så får man tillbaka tjejen 4 veckor senare förvandlad till oigenkändighet. Hon säger plötsligt upp sin bekantskap med föräldrar och med syskon och med hela rasket och är nu en helt annan människa och har ingenting med sin gamla miljö att göra. Hon har bytt identitet, hon har totalt bytt livsinriktning, hon är icke till att känna igen annat än möjligen rent geometriskt. Spänn fast säkerhetsbältena, jag lovar er, ni kommer att se mycket av det här i framtiden. Och vi kommer att få se många brustna relationer. Vi kommer att få se många förtvivlade föräldrar. Vi kommer att få se mycket elände. Många skilsmässor som hänger ihop med att man kanske under en lätt depression åkte iväg på ett hälsohem eller ett vilohem en vecka eller två och kom tillbaka bokstavligt talat som helt förbytt. Det finns ett uttryck som snurrar runt i vår så kallade civilisation och det är detta att man ska förverkliga sig själv. Och det är samma bluff igen. Synden grep tillfället och bedrog mig med budordet som Paulus säger på sitt lite teologiska vis. Vad var det nu synden inbillade mig? Jo, om jag läste på ordentligt i listan över goda gärningar så skulle jag sen kunna förverkliga mig själv. Jag skulle kunna bli något. Kära vän, du är redan förverkligad. Du sitter här. Verkligare än du är nu kan du aldrig bli. Det är ingen risk. Låt dig inte luras. Du kan upptäcka mer i ditt liv av vem Gud har skapat dig att vara. Det kan du göra. Du kan be om modet att i högre grad än hittills vara den som han har tänkt att du skulle vara. Ty ibland är vi något annat än vi är skapade därför att modet sviker oss. Vem av oss är så äkta att vi aldrig förställer oss, att vi aldrig fördöljer oss, att vi aldrig målar upp oss för varann? Nej, det är ju ingen av oss. Och varför är vi inte det? Jo, som regel därför att modet sviker. Vad ska folk säga? Så vi kan be om modet att mera vara oss själva. Men det är något helt annat än att gå in för att förverkliga sig själv. Därför att om du ska förverkliga dig själv, ja då ska du ju för det första hitta på vad du vill vara för någonting. Och sen så ska du lägga på ett kol för att bli det. Och det är syndens grundmekanism. Därför att detta slutar ju i förljugenhet. Förutsättningen för att det projektet ska lyckas är ju att du kan göra det till någon annan än du är. Och om vi utgår från att det är omöjligt därför att du är skapad av Gud. Och han har inte skapat dig till att vara en kameleont, utan han har skapat dig att vara precis den du är. Då har du ju gett dig på ett omöjligt projekt. Och eftersom det omöjliga projektet startade med en lögn, så kommer det att sluta med förljugenhet. Vi kikar lite i 139 psalmen. Därför att där betonas det ju väldigt starkt just detta att vi är ett Guds hantverk, du och jag. Ett konsthantverk. Du är inte en dalahäst made in Hongkong, så att säga. I någon sorts allmän gjutform, utan du är ett hantverk gjord av en konsthantverkare. 13 versen 139 psalm. Ty du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i min moders liv. Jag tackar dig för att jag är danad så över måttan underbart. Ja, underbara är dina verk, min själ vet det väl. Benen i min kropp var inte gömda för dig när jag bereddes i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag ännu knappast var formad. Alla mina dagar blev uppskrivna i din bok. De var bestämda förrän någon av dem hade kommit. Hur outgrundliga är inte för mig dina tankar, och Gud, hur stor är inte deras mångfald. Ja, tänka sig, du har ju aldrig sett dina egna njurar, eller hur? Möjligen om du har varit på en urografi och fått titta på bilderna efteråt, men du har ju aldrig stått med dem i näven, så att säga. Och ändå så finns det en som har tittat på dina njurar innan de ens blev av. Skojigt. Du är en person. Och det är bättre att satsa sitt liv på att upptäcka vem man är än att satsa all sin kraft på att försöka bli något. Och det ligger en väldig hemlighet i det här. Och det är samtidigt en så ruskigt banal hemlighet som man nästan skäms för att säga det. Men det är detta. Att en identitet som du har tagit dig, den måste du ständigt försvara. En identitet som du har med dig när du föddes, den går ju inte att ta ifrån dig. Den behöver du aldrig försvara. Folk kan prata illa om dig och prata strunt om dig och förtala dig och håna dig och misshandla dig och bära sig illa på alla möjliga sätt. Men ja visst, smärtsamt är det. Jobbigt är det. Men du är ju ändå densamma. Därför att du är du. Du är barn till honom som säger jag är den jag är. Åh, så skönt. Så stressfritt. Du slipper springa omkring och söka bekräftelse livet ut. Därmed menas inte att du blir dig själv nog. Vi behöver hjälp av varandra att förstå vem Gud har skapat oss till. Men stora berömmelsejakten och fördömelseskräcken släpper sitt grepp över ditt liv. Och det är ganska mycket vunnet med det, det kan jag försäkra dig. Tänk Jesus när han står inför Pilatus. Han har ingenting att säga. Varför det? Ja, ingen kan ta hans liv ifrån. Jag ger det av fri vilja, säger han. Det som är ditt kan ju ingen ta ifrån dig. Bara det som du själv har rövat
våra själar. Och det här är på ett sätt så banalt och på ett sätt så enkelt som man tycker att ja, det var ju inget konstigt med det. Och ändå är det så att när den slanten trillar ner i oss och vi upptäcker att ja, men visst, så här är det ju, så kan det infinna sig en stor vila i ens liv. Jesus uttrycker det på sitt eget härliga vis. Matteus 11 kapitel och 28 vers. Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor, jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta, så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Ja, säger vi, det är väl inte riktigt sant ändå, det är ganska slitsamt att vara kristen. För det första så ska man ju, ja, man ska ständigt vara i Guds vilja, och för det andra så är det ju svårt att veta vad som är Guds vilja. Det är ganska jobbigt, man får be och fasta lite för jämnan för att få liksom veta vad det är man ska göra, och sen så är det ju väldigt snärigt att hinna med allt, och det finns ju många behov i världen, och man får väl egentligen varken äta eller sova, man är kristen, och man har förstått det hela rätt. Är det verkligen ett lätt ok och en mild börda det här, eller vad är det för någonting? Kom alla ni som håller på att slita ihjäl er, säger Jesus. Så ska jag hjälpa er. Okej, vi infinner oss här nu. Vad är det vi ska lära oss nu? Vad är det du har för hjälp att ge? Lär av mig, säger Jesus. Naturligtvis, säger vi är lärjungar. Så nu ska vi lära oss något. Vad har du att lära ut? Ja, det är inte så märkvärdiga saker, säger Jesus, men ni kan ju få lära er ödmjukhet. Vad är det som gör att vi är så trötta, goda vänner? Har ni tänkt på det? Min hustru brukar säga att Sven är normalt något tröttare än normalt. Så jag har funderat mycket på det här, om så ingen annan har gjort det. Och här står det rätt upp och ner att det är vår brist på ödmjukhet som gör att vi är så trötta. Kom till mig, säger Jesus, ni som är trötta, så ska jag hjälpa er. Säger vi, nya vingar som örnfjädran, eller vad är det står i Jesaja. Det låter härligt. Nu ska vi få kraft. Nej, säger Jesus, det var liksom inte det jag hade tänkt, utan jag hade tänkt att ni skulle få lära er ödmjukhet. Vad vill det säga att vara ödmjuk? Jo, det är att inte ha någon önskan om att bli någon annan än man är. Det är inte att gå omkring ständigt och säga usch, jag är så dålig, usch, jag är så dålig. Därför den som gör det har en önskan om att bli någon annan än han är. Utan det är att vara löst ifrån den önskan. Då går man inte omkring och säger jag är störst, bäst och vackrast. Man går heller inte omkring och säger usch, jag är så dålig, utan man är den man är. Och då har man inte en identitet att försvara. Man går inte omkring och ständigt rädd för att någon ska säga något ofördelaktigt och därmed beröva en hela livet. Mitt ok är milt och min börda är lätt. Ibland är det ju så här med oss människor att när man nått min mogna ålder så kan man se lite bakåt i livet och tänka efter, vad var det som
satte mig på det ena eller det andra spåret i god eller ond mening. För min egen del var det så här. Ja, det brukar ju då ofta vara att man har läst en bok som gett viktiga impulser eller man har hört en förkunnelse. För min egen del var det så att i min ungdom när jag bestämde mig för att läsa medicin och bli läkare så var jag mycket intresserad av själens irrgångar. Och det är jag ju fortfarande. Och läste mycket psykologi. Och jag minns jag läste en bok som beskrev syndens problem. Det är ju inte så vanligt att man får se sådana böcker i den psykologiska branschen. Och naturligtvis kallades inte synd för synd i boken. Det är så långt sträcker man sig som regel inte. Men bokens författare betonade att egentligen handlar all psykiatri om frågan. Med vilken avsikt vi gör det vi gör. Gör jag gärningen för dess egen skull eller gör jag det jag gör för att bli någon? Det var den stora frågan. Och det gick jag länge och smakade på. Jag tyckte att det gav mig en sån kolossal aha-effekt. Och jag lärde mig på ett tidigt stadium i mitt liv att se detta. Att om jag gör det jag gör för att bli någon så kommer hela min tillvaro att bli ruinerad. Och jag tyckte det var både underligt och underbart att läsa detta långt innan jag ens var kristen. Att leva utan biavsikt. Därför att om jag gör en god gärning bara för att någon ska se att jag gjorde en god gärning och därmed berömma mig. Ja, då säger Jesus, då har ni ingen lön att vänta i himlen. Om vi står i gathörnen och ber bara för att folk ska tycka att man är en baddare till att be. Då har man ju gjort en huvudavsikt av biavsikten och därmed är allt sammans förstört. Lev inte så, säger Herren. Synden grep tillfället och bedrog mig genom budordet och dödade mig genom det. Låt inte lura dig till tanken att du ska kunna bli någon annan än du är. Du är redan unik. Ingen annan än du har ditt fingeravtryck. Du är ett Guds hantverk. Bestäm dig för att be Gud om rening från alla sådana biavsikter. Och du kommer med tiden, om du inte redan är det, att bli en ödmjuk människa. Och det är mycket vilsamt att vara ödmjuk. I den blygsamma utsträckning som jag själv har smakat detta ljuvliga tillstånd kan jag försäkra. Det sparar mycket energi och det sparar mycket irritation och det löser den från mycket ångest. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi inte alls något oskrivet blad som det heter ibland när vi föds. Utan vi föds som människor skapade av dig. Och för den skull behöver vi inte ständigt värna och försvara vår personlighet och vår unika identitet. Som om den var något som vi hade förvärvat genom våra gärningar. Utan vi kan komma in i det vilsamma tillståndet. Att vi får upptäcka vem du har skapat oss att vara. Och sedan låta det föda de gärningar som står i samklang med ditt skapelseverk.
Herre, ge oss förmågan att se tillvaron ur rätt perspektiv och inte ur fel perspektiv. Att det får bli din vishet och inte världens vishet. Att inte synden griper tillfället och bedrar oss genom budordet och dödar oss genom det. Vi tackar dig för att ditt ok är milt och din börda är lätt. Amen.